Från lyxprodukt till livsnödvändighet. I Indien har luftkonditioneringar blivit ett obligatoriskt inslag i hemmen när klimatförändringarna gör att temperaturen stiger. Men hur påverkar det den globala klimatkrisen? Och vad går det att göra åt hettan i hemmen? Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago. Och idag har jag med mig Mia Holmgren, reporter på Dagens Nyheter. Hej Mia!
Hej hej!
Du skrev nyligen ett reportage i Dagens Nyheter om att allt fler i Indien skaffar luftkonditionering och hur det hänger ihop med klimatförändringarna. Du har ju bevakat Indien i runt 20 år. Och för att vi ska få en tydlig bild här i början, kan du beskriva klimatet i exempelvis Bombay? Hur ser temperaturen ut där över årstiderna?
Ja, det är nu är det den angenäma perioden på året när temperaturen ska ligga runt 25 grader och det ska inte regna. Men klimatförändringarna har gjort att man kan inte lita på vädret längre. För att när vi var där i december, då skulle det vara runt under 30 grader. Men vi var uppe på 39 grader och några dagar så ösregnade det, vilket ledde till översvämningar. Så att vädret har blivit konstigare. I Bombay är det väldigt hög luftfuktighet, så att i kombination då med värme som drar igång framåt våren, då kan det vara runt 40 grader varmt, till och med varmare, och med väldigt hög luftfuktighet, så att det är nästan obeskrivligt varmt.
Men hur upplever du det? Hur är det att vara i en stad när det blir så extremt varmt? Hur är det när det är som varmast?
Ja, på dagarna så får man ju se till att man inte är utomhus och i rörelse mer än nödvändigt. Och på nätterna så är man tvungen att ha en luftkonditionering, skulle jag säga. Och om man vaknar på natten av att det har blivit ett strömavbrott och då blir det väldigt varmt på en gång, då drabbas man nästan av så här panikkänslor för att det är så varmt.
Vad brukar du göra? Vad är ditt bästa knep för att klara värmen?
Att man dricker mycket och dricker saker som inte bara dricker vatten, utan dricker vatten med lime och socker och salt i, liksom som stannar kvar i kroppen.
Och dina indiska vänner som lever med den här hettan året runt och har den i sin vardag hela tiden, vilka är deras bästa knep för att orka?
De som kan skaffa luftkonditionering har gjort det.
Och hur har temperaturen förändrats i takt med klimatförändringarna? Du var inne här på att det vädret har blivit konstigt, som du uttryckte dig.
Det har blivit varmare. Det säger alla som är bosatta där. Liksom såna här studier över tid visar att det har blivit varmare och under en större del av året.
Vi kommer att komma tillbaka till vad experterna säger kring det här lite senare i det här avsnittet. Men om vi stannar kvar vid hur vanliga Bombaybor då påverkas av den här stigande temperaturen. Det leder ju till att allt fler väljer att skaffa luftkonditionering. Hur har marknaden för luftkonditioneringsapparater förändrats i Indien?
Den har ökat väldigt kraftigt och kommer att öka. Alltså nu finns det luftkonditioneringar i ungefär 50 miljoner hem. Och det räknar man med att det ska öka till att det finns 1 miljard luftkonditioneringar om inte allt för långt framåt i tiden.
I hela världen alltså?
I Indien. Och det här har att göra med dels att det blir varmare, att man verkligen behöver kyla ner luften. Det har också att göra med att det är många människor i, många hundra miljoner indier som har lyfts ur fattigdom de senaste årtiondena och har råd att köpa en luftkonditionering.
Men det skulle ju alltså innebära, Indien har ju en befolkning på ungefär 1,4 miljarder människor, och du pratar om att prognoserna visar att det kommer vara 1 miljard av de här som har luftkonditionering. Det blir ju ett väldigt stort antal, det kräver väldigt mycket energi, och vi ska prata om den här energiåtgången. Men om vi går tillbaka i själva luftkonditioneringsmaskinens historia, var och hur har luftkonditioneringar använts historiskt?
Alltså det började ju, från början är det en amerikansk företeelse, och det började ju med att man kylde ner kontor, arbetsplatser. Sen på 1980-talet så började det bli någonting som man ville ha i hemmet för att göra det behagligare, men också för att det blev ett bekvämare liv. Och då fanns det inte särskilt många luftkonditioneringar i världen, och sen har det här exploderat i den varmare delen av världen. Och det är en massa utvecklingsländer som Mexiko, Indonesien, Sydafrika, Kina som har sett en större ökning än i Indien så här långt. Men det väntas öka mer än i något annat land i Indien de kommande årtiondena.
Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om hur den ökande användningen av luftkonditionering i hemmen påverkar klimat och miljö.
Today, AC has become a part of necessity, also as a part of luxury. Overall, in the last 7 to 8 years, we have experienced this climate change. We have experienced the hotness in the climate. So in summers, it is becoming difficult, increasingly difficult to live here in Mumbai without air conditioning.
Idag är luftkonditionering en nödvändighet, och under de senaste 7-8 åren har vi märkt av klimatförändringen och hettan allt mer. Det har blivit allt svårare att leva i Bombay utan luftkonditionering. Ja, det säger Bombaybon Sandeep Backare till DNs reporter Mia Holmgren. Och Mia, du är ju med oss här i Studio DN idag. Jag ska gå vidare här och läsa ett citat ur ett reportage du har skrivit om det ökade behovet av luftkonditioneringar i Indien. Du skriver så här att idag finns det 50 miljoner luftkonditioneringsanläggningar i indiska hem, och år 2050 så kommer antalet att vara drygt 1 miljard. Och ännu fler om företag och offentliga byggnader räknas in. I världen väntas dagens ungefär 2 miljarder luftkonditioneringar att öka till närmare 6 miljarder under samma period. Slutcitat. Mia, alla dessa apparater som hjälper många att klara av hettan drar ju väldigt mycket energi. Vad får den här ökade användningen av luftkonditionering för konsekvenser?
Ja, det ökar ju utsläppen av koldioxid. Och eftersom Indien till 70% är beroende av energi från kolkraft, så är ju inte det här alls bra för utvecklingen.
Och hur går diskussionen om kolkraftanvändningen i Indien?
Indien fick ju stor uppmärksamhet på klimatmötet i Glasgow i höstas när man inte gick med på en skrivning om att kolet skulle fasas ut, utan att det skulle fasas ner. Och det beror på att Indien befinner sig i en ekonomisk tillväxtfas. Man ligger ju efter länderna i väst och Kina när det gäller ekonomisk utveckling. Och Indien anser att man har rätt till sin ekonomiska utveckling så att man kan lyfta människor ur fattigdom. Och då menar man att eftersom resten av världen då har släppt ut mycket under många årtionden, att nu är det Indiens tur, att det här är en fråga om rättvisa.
Jag ska dra några fakta här också hämtade från din artikel. Idag är Indien världens fjärde största utsläppare av koldioxid och de kommer efter Kina, USA och EU. Och nästan var femte människa i världen bor i Indien. Den enorma befolkningen innebär att utsläppen per capita är betydligt mindre än i många andra länder. Och ett exempel på det här är att 2019 så släppte Indien ut 1,9 ton koldioxid per person jämfört med 15,5 ton per person i USA. Men Indien förband sig ju till olika klimatmål under klimatmötet i Glasgow i november. Vad var det man lovade, Mia?
Indien lovar att man ska bli utsläppsneutralt år 2070. Vilket är senare än resten av världen. Men det anser man är att det är realistiskt med den utgångspunkt som landet har. Och det anser också, när premiärminister Narendra Modi gjorde det här utspelet som var oväntat, eftersom Indien aldrig har velat tala om årtal och siffror tidigare. Men då var bedömningen att det här är ett realistiskt åtagande.
Och hur ser förutsättningarna ut för att man ska kunna nå det målet parallellt med det här vi pratar om idag, att klimatförändringarna märks allt mer, energibehovet ökar och man också bygger ut kolkraften. Hur ska Indien klara målet?
Ja, att man satsar stort på förnyelsebar energi. Och Indien anses ju vara ett föregångsland när det gäller satsningar på solkraft. Men det har inte räckt till. Utan man har också parallellt med att man bygger stora solcellsparker så öppnas det fortfarande nya kolgruvor. Så att det är ju svårt att få ihop den här ekvationen naturligtvis.
Du har också intervjuat Jayant Asarkar som är chef för Meteorologiska institutet i Bombay. Hur beskriver han hur klimatförändringarna märks i Indien?
Alltså just när det gäller Bombay som då ligger vid Arabiska havet så har man blivit drabbad av tropiska stormar för första gången här de senaste åren, vilket har lett då till svåra översvämningar. Så det har enligt honom då att göra med att havet har fått en varmare temperatur.
Och i övriga delar av Indien, hur påverkar klimatförändringarna till exempel landsbygden?
Det är fortfarande så att en majoritet av indierna bor på landsbygden och är beroende av jordbruket. Och när vädret har blivit mer oförutsägbart så är det, ja, så kan det plötsligt komma ett oväder innan man har hunnit få in skörden. Och det kan komma översvämningar på delar av året när man inte alls har räknat med det. Så att det har blivit ett mer komplicerat vardagsliv kan man säga. Och det här meteorologiska institutet då i Bombay säger att det har blivit viktigt för dem att kunna göra prognoser och skicka ut till bönderna att nu om 2 dagar så kommer det att regna. Se till att få in all lök i ladorna. Och så att det påverkar i stort och smått.
Om vi går tillbaka till det här med luftkonditioneringen, man jobbar ju också med alternativa sätt att skapa svalka i hemmiljöer. Vi ska höra arkitekten Anushka Samant som visade dig modeller och lösningar för svalare hus.
This house 100% will heat less. They've given an open terrace. So that what that effectively does is it reduces the heating on this floor.
So in these kind of houses, you don't need air conditioning.
You may, I mean, depends on the comfort of the user, but you don't need it. It's not paramount. It's not something that drive you crazy.
Arkitekten Anushka Samant säger här till dig, Mia, att det här huset kommer till 100% att vara svalare. Det har en öppnare terrass, vilket hjälper. Men det beror på din bekvämlighet. Men luftkonditionering blir inte nödvändig i ett sånt här hus. Och hon berättade det här medan hon visade dig husmodeller när du intervjuade henne. Vilka initiativ finns det för att förbättra och skapa svalare inomhusmiljöer i Indien? Kan du ge några exempel?
Ja, det som det här arkitektkontoret jobbar med, det är att hjälpa människor då som bor i världens största, ett av världens största slumområden som heter Dharavi. Och de är, när hus byggs ut där så sker det på höjden. Man bygger på ett våningsplan när man har tillräckligt med pengar. Och då, ja men då handlar det om att använda naturliga material, inte plåt utan trä. Det handlar om att lutningen på taket, takhöjden i rummet, större eller mindre fönster beroende på åt vilket håll fönstren vetter. Så att sådana saker som kan sänka temperaturen med ett par, tre grader i ett rum.
Det finns också initiativ där man inspireras av Maharaja Palats. Vad kan du berätta om det?
Ja, det fiffiga system i tegel där vatten rinner genom tegelanläggningar och kyler ner. Det handlar också då om tak. Höjden och hur man får liksom luften att cirkulera i en byggnad. Men de här Maharaja-palatsen är ju ganska pråliga, stora byggnader. Så att många av de här idéerna är ju svårt att genomföra fullt ut i praktiken i ett normalt indiskt hem.
Avslutningsvis här, Mia. Vad tror du kommer hända härnäst i klimat- och luftkonditioneringsdebatten?
Det kommer säkert att handla om att okej, nu måste vi ha en luftkonditionering, men nu får vi se till att den är så klimatsmart som möjligt. Att det blir förhoppningsvis då att människor väljer att köpa en luftkonditionering som drar mindre energi. Och sen med klimatdebatten i stort i Indien så finns det ett stort intresse runt de här frågorna. Och den här delstaten Maharashtra, där Bombay är huvudstad, de fick pris på klimatmötet i Glasgow för sin ganska omfattande plan om att göra 43 städer utsläppsneutrala de kommande 20 åren. Så att det händer saker. Och man är medveten om problemen så att säga, men man kämpar emot de högre temperaturerna och antalet dagar då man behöver använda en luftkonditionering väntas öka med mellan 25 och 40% de kommande årtiondena, och det är ju ganska många veckor på ett år.
Tack så mycket, Mia Holmgren, reporter på Dagens Nyheter.
Tack!
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Och kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmulakai, ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media och jag heter Ylky Holago.
Podplay.